Hej och välkomna till glaset. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.
Välkomna tillbaks till podden i glaset. Idag ska vi prata om ogräs och primörer. Jag heter Mark Öberg.
Jag heter Martin Jättman.
Matilda Karnebo.
Ja.
Ja, hjärtligt välkomna. Vi har provlagat lite mat idag.
Mm. Mm.
Blandade rätter där den gröna tråden så att säga har varit just ogräs och primörer.
Ja.
Vi började med en rätt med sparris. Vi använde oss av grön sparris och den, alla recept och bilder hittar ni såklart på bloggen, så det är bara att surfa in där och kika lite om det är några frågetecken, så vi bara drar igenom dem lite snabbt. Mm. Mm. Grön sparris med hollandaise.
Ja, man ska inte konstla till det. Vi tog en klassisk kombination och konstlade till det med lite grann friterad kapris.
Ah, jajamensan.
Det var det masterchef-lägget på den tallriken.
Väldigt god kombination. Man ska liksom inte hålla på och kladda på mästerverken. Hollandaise och primörer är väldigt gott ihop.
Ja,
det är liksom less is more ibland.
Jajamän.
Så gjorde vi plättar.
Eller hur? Underbara plättar på lök, tarv och nässlor. Och egentligen var det tanken att vi skulle göra nästan som en vegansk blini. Så vi gjorde det här, men var det med bovete också som vi hade i?
Det var bovete och det blev glutenfritt och det var liksom majsmjöl och bovete. En grön blini med nässlor nermixat.
Sen fuskade vi lite, det var inte så veganskt med vår topping för vi körde smetana. Men tångkaviar som är vegansk. Och sen lite syrad rödlök. Så också här en väldigt klassisk servering som vi egentligen bara svänger till lite med att göra blinin grön.
Ja, och då får man lite grann gröna smaker i botten. Men det är liksom en klassisk kombination som man gör lite mer åt det gröna hållet. Och kan man därmed behöva använda lite andra viner. Ja. Som kanske har lite mer gröna stråk än vad klassiska blini med löjrom har kanske.
Precis.
Sen gjorde vi salsa verde. Och det är Mark, det vet ju du vad det är.
Ja, det är ju århundradets sås. Sen om den här nu är argentinsk eller italiensk i botten, osäkert. Men salsa verde är ju en grön örtsås som är baserad på olja och basilika och rosmarin och även flertalet örter. Och sen så har man i vitlök, salt och peppar, cornichoner och kapris, och så mixar man det. Och det är så här ofantligt gott både till grillat kött, fågel, till det vi pratar om idag, vilket är primörer. Väldigt, väldigt friskt och örtigt.
Ja, det är ju också en sås som med sin egen distinkta smak kan ganska hårt förändra en råvara.
Ja, verkligen. Det blir ganska smakdominant. Beroende på hur generös man är när man serverar sig själv.
Precis. Men tanken är ju att det ska vara lite power i den hela.
Absolut.
Ja, väldigt gott. Mm. Sen gjorde vi ju också primör ogräspizzan.
Två stycken.
Jag gjorde en till mig som var i glutenfri botten med blomkål. Alltså skivad blomkål med lite parmesan på. Och sen hade jag mina ärtor och ramslök och nässlor.
Och det funkade ju faktiskt jättebra.
Ja, det funkade jättebra.
Det blev ju till och med en pizza av det. Liksom.
Det höll ju ihop.
Ja, exakt.
Det var det kanske jag var mest rädd för. Nej, det var jättegott. Sen gjorde vi en annan pizza med smördegsbotten, ramslök, färskost,
kirskål,
nässlor, löktrav.
Alla goda grejer vi kom över.
Ja, och sen på med lite grann smetana när den kom ut.
Ja.
Jättegott.
Ja, så det var.
Om sås, och precis som sås i bär så kokade vi lite färsk potatis också.
Ja,
så gott. Och till det serverade vi salsa verde.
Ja, vill man liksom inte köra smör och bra ekad chardonnay så kan man ju liksom köra salsa verde och då väljer man ett helt annat vin. För då har man ju förvandlat det något mycket mer gröna hållet.
Ja, verkligen.
Mm. Och lite ramslöksmajonnäs slängde ni ihop också. Lite sådär, för att prova oss fram.
Exakt.
Ja, det är ju lite grann Skånes motsvarighet till löktraven. De här ogräsen finns ju i er närhet där hemma. Passa på, ni har ju maj på er. Sen får ni ju slå ner ogräset för att det ska kunna komma upp en gång till. Mm. De ska ju vara max typ en hand höga och ganska späda. Sen blir de lite trä. Det kommer fortfarande vara ganska bra smak i dem, men det är lite svårt att ha en sallad med kirskål som är 3 decimeter hög. För
ja, den har vuxit på sig lite väl mycket.
Det är lite tuggigt och väl jättegrönt.
Det ska vara blir den här jävligt gräsigt då liksom.
Ja, det är bättre när de är knappt så de liksom har slagit ut. Utan
ja, men
de har bara
precis.
Kommit
de
upp.
Små lilla skotten liksom.
Ut och plocka.
Jajamän.
Det är väldigt gott.
Och då har vi en serie av viner till det här också.
Det är klart vi har.
Självklart. Fem vita i primörernas tecken.
Mm.
Jag hugger första här som vi hade till vår superklassiska sparris hollandaise servering med lite friterade kapris. Så här så har vi tagit in ett spanskt vitt vin ifrån Galicien. Så nu är vi en av de kanske mer kända ursprungen i Galicien. Och det är Rías Baixas som gör Albariño. Det är väl kanske den mest kända druvan i det här området. Och vad de är kända för att göra är de här liksom otroligt liksom friska, fruktdrivna vinerna. Vilket vi som vi har pratat över om innan, att Spanien kanske inte är så superkänt för att producera sånt här. Men just Galicien är ju den delen av Spanien tillsammans med Basken som har lite atlantkust. Så det är lite svalare här.
Mm.
Vilket gör att vinerna ofta får en mer markerad syra för det är inte lika varmt. Och det här påminner mig mycket om Sauvignon Blanc och lite örtigare gröndrivna druvor. Och även lite grynerfeeling, alltså grynerveltliner från Österrike har också lite liknande aromer. Och det här gick ju så bra till just det som var grönt på tallriken, vilket var sparrisen.
Verkligen.
Och syran i vinet liksom sopar banan med hollandäsen. Ja. Och så någonting salt, bara för att balansera det hela lite från kapisen.
Mm.
Det är så tre komponenter som bara gjorde en maträtt med vin supergott.
Ja, om man liksom druckit typ Riesling till sparris så kan man ju köra Albariño till sparris.
Exakt.
Jag tror inte kanske att det är jättemycket sparris som odlas där nere.
Nej.
Så man har inte den här gamla klassiska det här ska vi dricka för det är, vi odlar det här och vi dricker vårt samma vin.
Utan, nej.
Nej, ta något annat. Man kan prova det här. För det här är det är minst lego som Riesling.
Till sparris.
Tveklöst. Ja. Och Albariño kan ju göra sig lite olika stilar. Den här är väl kanske lite mer åt det fruktigare hållet ändå. Men det finns också en del stilar som kanske är lite mer mineral...
Mineralört.
Ja, tight liksom. Så det... Prova fram.
Ja, det finns en del att prova lite Albariño. Det är en kul druva. Ja, det kräver ibland lite grann tillvänjning så man kanske inte ska... Om man missat en så kanske man kan prova en till åtminstone.
Ja. Och ska man generalisera så är det ju oftast ganska... Det är ju oftast hög kvalitet på de här vinerna.
Mm. Ja.
Så kika runt lite, för det finns ändå en hel del att hitta i det här området.
Ja, det handlar ju liksom om den delen av Spanien och det som kallas för Vino Verde i Portugal.
Absolut.
Det är där man hittar den. Ja. Om man inte letar väldigt, väldigt noga så kan man säkert hitta den från nya världen.
Mm.
Och provar man runt mycket så inser man ganska snabbt att inga av de här vinerna är egentligen dyra för vad de är.
Nej.
Det finns inget som liksom ens i närheten av Bourgognepriser eller gråsiska växelisling från Tyskland. Eller här är det, som vi brukar säga, a lot of bang for the buck.
Precis, ja, ett favorituttryck.
Ja, nej, men det är kul område att prova.
Ja.
Inte bara, även bra till typ skaldjurs, klassiska.
Absolut.
Skaldjursrätter liksom.
Vi håller väl kvar i Spanien ett tag, va?
Mm. Ja.
Ja, vi dricker Verdejo.
Det har vi inte varje dag.
Nej, satan i gatan du. Det här är, och det är alltså druvan då som vi pratar om. Mm. Det här, om man ska jämföra, Albariño har vi någonstans beskrivit som att den var ganska frisk och fräsch, lätt. Och här drar vi ändå upp intensiteten. Vi får en liten varmare frukt. Vi kanske är lite mer åt det tropiska hållet. Inte fullt lika lätt frisk och fräsch, utan lite mera kropp, lite mer av alltihopa.
Ja, det är nog en bra beskrivning. Det här är...
Jag tycker också att det här drar åt mer örtigt liksom. Det andra är så här sval, fin, frisk frukt. Det här är lite mer ört och muskler liksom. Nästan en så här honungston i baket. Det börjar smyga sig fram från värmen tror jag också liksom.
Men någon skön lite så här kryddighet till sig. Och det har vi ju någonstans försökt återspegla i vårt val. Så vi har kombinerat den här med våra plättar som vi pratade om tidigare. Och plättarna, för det första så har vi ju stekt dem då, så att de har ju fått lite yta. Och det bidrar ju också.
Absolut.
Om man grillar, om man steker, om man bakar, så måste man ta lite hänsyn till det. För det tar fram lite olika toner i maten.
Ja.
Den var ju ändå rätt fräsch med smetanan på toppen och våran tångrom.
Ja.
Och det tycker jag ändå vi kan hitta lite i det här vinet. För det här vinet är inte bara stort och kraftfullt, utan har även en fräschör till sig.
Ja, det är en syra här som tål att jobba med.
Mm.
Det är liksom stort och smakigt, och så finns en syra som gör att du kan ju ha fett i maträtten som den kommer att städa liksom.
Den klarar det. Mm. Och jag tycker det är viktigt det du sa i början, Mathilde, så här, när man steker eller tillagar grejer så här, då vet man någonstans att du kommer få en bäska i din mat, och då måste man ha mer fruktintensitet. Eller kanske till och med ett strå av liksom ett extra gram socker här eller där i vinet för att liksom funka med stekytan. Men det här, alltså det här tror jag nästan var min favoritkombination. Mm. Våra liksom ogräsblinis och verdejo. Jätterolig kombination och liksom ingenting som man alltså har testat sedan innan heller. Men det här finns ju inte så mycket att få tag på egentligen heller. Alltså så mycket verdejo finns inte på svenska marknaden skulle jag säga.
Nej. Det är inget, liksom ingenting som har blivit ett varumärke som säljer i sig. Och jag ska dricka spansk verdejo.
Jag menar liksom den verdejo man känner till. Liksom, jag vet att så här, det är väl Rueda och Cigales liksom, som gör det enormt. Sen vet jag att det finns lite planteringar här och där. Men hade gärna sett mer av den här vinstilen. Från Spanien.
Och där, det är ju viktigt att du säger det någonstans. För att det finns ju många, till exempel Italien och Spanien har ju hur mycket druvor som helst som bara odlas på ett fåtal platser. Och det är ju viktigt att komma ihåg att det finns mer vin, det finns fler druvor än de som står på våra hyllor på ditt lokala systembolag. Ja. Det händer mer grejer där ute än vad man tror. Det finns många människor som recenserar de olika småsläppen som släpps på systembolaget. Det finns också många hemsidor, vi finns ju också. Så det kan vara värt att botanisera lite och se vad finns det mer.
Mm.
Exakt. Mm.
Det är ganska enkelt då, eller det är ganska, inte enkelt, men det är ganska smidigt att beställa. För det, ska du ändå hämta upp någon annan flaska på bolaget så kan man ju ha en beställning som ligger och plockar man upp den lådan med grejer man vill prova upp. Det kan vara beställning och det kan vara privatimport, men det är inte svårt att göra det.
Nej.
Men det kräver ju lite planering. Det är inte så att det går att kläda in på torsdagen och säga att jag ska ha den här från den här ytterpyttelilla producenten på någon bergstopp någonstans i Grekland.
Nej.
Men det går ju oftast att få tag på. De har ju trots allt, eftersom de är monopolverksamhet, så finns det en skyldighet att kunna leverera. Är det alkoholhaltigt så ska systembolagen kunna leverera.
Mm. Får ju se längre håller nu. Nu får ju gårdsförsäljningen komma igång.
Ja, vi
slår... Ramaskri i branschen denna vecka.
Vi slår helt enkelt ett slag för att prova lite andra grejer. Och ja. Med det så tar vi och går över till nästa vin.
Ja!
Ifrån soldränkta Spanien till Frankrike.
Ja, det är här det händer.
Martin, vad är det här för en nymodighet?
Nej, det här är inte nymodigt någonstans. Det är bara väldigt ohippt. Men det är faktiskt väldigt gott. Vi dricker vit Bordeaux.
Mm-hmm.
Detta rödvinet, det görs väldigt mycket. Det görs kanske större mängder söt vit Bordeaux.
Absolut.
Det är väl där liksom de vita druvorna används till. Men det görs en del torr vit Bordeaux. Och det är gott på ett annat sätt än den söta. För druvorna är ju oftast Sauvignon Blanc eller Semillon.
Mm.
I det här fallet är det Sauvignon Blanc och Sauvignon Gris.
Mm.
Och Sauvignon Gris är bara någon form av avart av Sauvignon Blanc.
Eller? Ja, någon slags broder eller kusin eller någonting sånt.
Det var någon som råkade bli rosa och sen så vart det så helt enkelt.
Ja. Men det är en stil som... Man har ju Sauvignon Blanc i Frankrike, även i Loire. De är ju Saint-Cyr. Oftast så har man dock ekfatshantering och lite annan vinifikation i... nere i Bordeaux, så det blir lite grann annorlunda stil. Det blir inte lika vitt och krispigt, utan det är snarare ett större vin med en liten annan textur.
Mm.
Det är lite fetare. I det här fallet kanske vi snarare är någonstans i den lättare spannet av vit Bordeaux. Att det inte är fullt så munfyllande som det kan vara annars.
Nej, och jag håller med dig. Alltså, jag gillar också den här andra, eller snarare annorlunda tolkningen av Sauvignon Blanc i det här sammanhanget. Och även att den blandas med Semillon som ger någonting annat. För jag tycker Sauvignon Blanc är en druva som kommer till sin rätt när den behandlas på det här sättet. Mer än vad Sauvignon Blanc är kanske uppfattningen på världsmarknaden. Som att det är väldigt så här, som du beskriver den i Loire, att det är väldigt friskt, det är mineraliskt och det är väldigt mycket av vissa fruktsmaker. Och här tycker jag att det rundas av, det kommer fram andra toner och det här som många egentligen uppskattar, som jag inte uppskattar, balanseras ner i vita bordeauxer och så får man mer något annat. Och det tycker jag är ganska mycket härligare.
Precis, vi har ju också den stilen av Sauvignon Blanc från Nya Zeeland då främst som är liksom Sauvignon Blanc on crack. kan man väl säga. Verkligen. Det är väldigt många som uppskattar det. Jag är inte en utav dem, men som, precis som
jag. Ja, men hittar man den i en stil som kanske inte är jättetropisk, det är inte så här mycket passionsfrukt, utan den är fortfarande ganska grön.
Mm.
Då är det också ett bra alternativ till ötter och gröna grimörer och sparris
liksom. Och får man vara lite taskig så kan man ju säga så här, när du hittar den Martin, då kan du ringa mig så provar jag den gärna.
För vi har fan inte
jag har inte stött på den än så länge. Men det ska finnas någonting för alla. Aha, okej. Okay.
Jag måste säga så här, som Joblon gör sig bäst i sötare format. Alltid. Men ja,
vi lämnar
gubb-bordeaux.
Nej, men vad ska vi käka till?
Vi ska käka till det här.
Ah?
Ja, vi ska ju käka salsa värde, för det ska vi käka till allt. Och nu är det liksom så att salsa värde kan man ha som, det kanske inte är en huvudrätt att man liksom häller upp det i en liten sopptallrik, utan att man snarare har det som en slags addering till någonting annat.
Ja, men så här, alltså, om jag hade haft en abborre, om jag hade haft en kycklingbit eller om jag även hade haft en fläskbit, allt, det går att ha salsa värde på allt det och dricka till den här vita bordeaux och det kommer bli gott.
Ja.
Jag kan också servera det med kanske en så sval potatissallad med brytbönor.
Ja.
Och bara drissla över min salsa värde.
Grillade morötter.
Absolut.
Zucchini, aubergine, mums.
Ja,
även om vi många gånger säger så här, tänk på alla komponenter på tallriken när du pärar med vin, men just när vi har en smakkomponent som salsa verde så är det mer så att
den kommer att äga
den här smaken. Sen har vi olika texturer som måste funka med vinet.
Mm.
Men då går lättare kötter och fisk bra till vit bordeaux.
Mm, absolut.
Oh ja. Den kommer nog att
salsa verde är lite som ost liksom. Det går alltid.
Därav detta sagt också.
Ja.
Vi ska prova det sen. Salsa värde och ost. Det är en ny klassisk kombination.
Jag behöver ingen marmelad, jag vill bara salsa värde.
Ja, men
jag tar stafettpinnen, för vi stannar ju i Frankrike även på fjärde vinet.
Mm-hmm.
Och då tar vi oss till, nu är vi egentligen kanske i ett större geografisk region, nu är vi i södra Frankrike och nu tror jag vi är lite allt ifrån Roussillon till södra Rhône och lite Languedoc. Men det här är ju ett blandvin av flera olika druvor. Så vi har både lite Chardonnay, vi har Sauvignon Blanc, vi har Chenin Blanc, Maussac, som också är en sån här jättegammal, klassisk sydfransk druva.
Mm.
Chassan och Fermentino. Ja.
Till och med.
Det är med lite sånt.
Så det här är verkligen ett så här blanddruvsvin, men som ändå är väldigt så här ärligt gjort på det sättet att det här är väldigt friskt, det är lätt, det är gröna toner, det finns något stråk av något lite tropiskt från ett varmare klimat. Men det här för mig är ju ganska mycket av ett parasollvin som egentligen är så här friskt, krispigt, jag vill bara dricka det och umgås lite. Och det här körde vi ju också till, hör och häpna, salsa verde.
Men
säger du då att vit bordeaux och södra Frankrike är samma liksom?
Nej, det är ju inte riktigt den poängen jag försöker göra här. För det finns ju en liten klausul, och det är att nu använder vi faktiskt lite potatis, lite färsk kokt potatis, som vi egentligen bara la lite salsa värde på. Egentligen för att dra ner intensiteten på salsa värden och få den att gå ihop lite mer med den här mjöliga potatisen, lite färskt kokad, så att det blir lite mer balans än att vi har någonting jätte...
Och för er som liksom lyssnar och kommer från södra delen av landet så är det nypotatis han pratar om.
Mm. Precis.
Ja, den är färsk.
Skillnad på den här gamla ruttna potatisen man har. Liksom.
Ja. Nej, men just den här potatisen har ju en tendens att kanske ha en liten sötma till sig. Och det balanserar ju på ett schysst sätt mot just det här dominanta vitlök, ört, pang, pang, raketerna som sker. Liksom.
Mm.
Ja, det var en löjligt god...
Ja, det är enkelt och gott.
Ja, vi tog potatisen när den var lite för varm. Och på med lite sådär. Du vet, så att man nästan måste blåsa lite. Exakt. Mums.
Världens varmaste sak är ju kokt potatis. Det vet ju alla.
Eller bakad tomat.
Ja.
Det är som lava.
Ja.
Ja.
Ja, nu ska vi åka långt ifrån Frankrike.
Jajamän! Ja.
Ska vi bara nämna Europa?
Ja,
nu är vi söder om så.
Vi måste ha en representant utifrån också, utan Suknes. Så vi är i Sydafrika.
Mm. Var någonstans i Sydafrika?
Vi är i Svartland, va? Om jag inte missminner mig.
Ja,
stämmer.
Stiligt. Och Sydafrika, det här är ju också lite smått och gott. Om ni undrar vem som skäller i bakgrunden
så är det Baloo, min hund.
Domineras av Chenin Blanc.
Mm.
Och det är väl anledningen till att den här står sist i flighten.
Ja, det är Grenache och Viognier och Claret och Sauvignon.
Det är lite smått och gott, men Anledningen till att den står sist i flighten är ju för att det här är tveklöst det kraftfullaste vinet.
Absolut.
Ja.
Vi drar på med allt. Men vi har fortfarande en fräschör i vinet, men vi har liksom mer kraft, mer body, mer intensitet, fluff.
Ja.
Om man nu vill kalla det så.
Tydlig känsla av ek.
Ja.
Mm. Tydlig känsla av krut.
Mm.
Då har man nog inte haft krut i produktionen, men där är väldigt mycket olika delar och det är väldigt munfyllande och stort.
Mm.
Det kräver så att kanske lite större mat i smakmässigt. Man kan döna på.
Mm.
Men det var lite därför vi gjorde en pizza till det här. Även precis. Om på pizzan låg det väldigt mycket ogräs.
Yeah.
Men för att binda tillbaka lite till det vi pratade om tidigare, hur man hanterar sin råvara, vad man gör med dem. Det här är ju som sagt, det är ju en pizza och den är ju bakad. Det har ju blivit en liksom rostad känsla på osten, på mördegen. Och det är ju det vi försöker spegla här, är att öka intensiteten i vinet trots att vi har ett fräscha grejer på toppen.
Mm. Sen hade vi ju lite grann smetana på.
Mm.
Och den är det pizza man pratar om, så ersätter den ju typ vitlökssåsen liksom.
Ja.
Att den adderar en fet textur och en dämpande känsla. Mm.
Exakt.
Och det gifter sig väldigt bra med det här.
Ja.
Att jag har provat just den pizzan, men jag provade smetana på min lilla blomkålsvariant och det var väldigt gott ihop.
Mm.
Stort vin som går att ha till väldigt många olika saker förutom kanske ogräspizza liksom.
Absolut. Kan vara värt att tänka på nu när vi närmar oss sommaren och ska dricka vin utomhus att drick gärna eller ha gärna vinerna lite kallare än vad du är van vid. Temperaturen går upp ganska fort i vinet. Det är alltid lättare att få upp värmen än att få ner värmen. Ja. Vi vill inte ha några isbitar i det vita vinet för att det har blivit för varmt, eller i det röda vinet heller för den delen för att Nej. Det har blivit för varmt. Så börja med en liten lägre starting point så att säga.
Eller hur?
In med den i kylskåpet, ner med den i jordkällan, hur du än bor. Det kommer att bli bra.
Ja, har man liksom 8 grader i kyl, kan man till och med ha rödvinet kylskåpskallt när man tar ut det. Då kan man istället för att liksom man tar ut det när man ska servera mat, eller att man tar ut det när man står och gör sista grejen vid grillen.
Exakt. Mm. Låt det gå 10 minuter, en kvart. Den kommer att stiga 3-4 grader utan problem.
Sen stiger den ytterligare några grader när den kommer upp i glaset. Då kan man ju servera den kanske några grader för kallt och sen 15 minuter senare så är det perfekt.
Exakt. Mm.
Ett bra trix. Är det vita viner så kanske man behöver till och med köra dem en liten snabbis i frysen. Eller ta ut något frysta grönsaker, frysta ärtor.
Ärtor är ju grymt.
Ärtor är klockrent för det sliter tätt runt flaskan.
Precis.
Och är den bara liksom kylskåpskall från början så kan man kyla ner ytterligare de här få graderna och sen så serverar man vinet svalt.
Precis.
Eller kallt. Mm. Och sen så kommer det att gå upp lite i temperatur och sen så får man vara med om alla de här olika dofterna och aromerna som kommer när temperaturen stiger.
Precis.
Mm. Hörrni, ät mer ogräs och primörer för de är som bäst nu.
Ja,
och de finns runt omkring er.
Yes.
Skål!
Skål!
Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.